Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vad blir det för mord?
Nej, men vilken dåligt placerad. Men också kanske bra.
Det jag tyckte det gav mig en seriös känsla. Som ja. Att jag jobbar på Rapport.
I Rapport ikväll.
Ja, det här kan inte vänta, den här harklingen. För nu är vi live. Och nu blir det så här, va?
Ja. Live on tape. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord?
Ja.
Med mig, Johanna Utivagrell. Och med...
Elinor Svensson.
Ja. Yeah. Så ska det låta.
Ja, visst.
Hur mår du?
Jo, då, det är bra. Detta är ju det sista vi bunkrar nu inför liksom ditt episka äventyr.
Ja. Så,
så nu när vi spelar in detta är det 17 april och sen så efter detta så kommer det förhoppningsvis mer vara då. Eller ja, det kommer vara mer ajour.
Ja.
Men jag tror inte det brukar märka så mycket på våra avsnitt om de är aktuella eller inte. Kanske.
Ingen aning.
Förutom att vi pratar om olika snö och vår och sånt.
Yeah. Men jag, den här podden, jag är alldeles för mycket bara stream of consciousness. Jag har ingen aning om vad jag säger här.
Ja, ja gud nej. Ni kanske tror att vi har förskrivit det här försnacket vi gör. Jag har faktiskt inte gjort.
Jag pratar bara precis som jag hade gjort med dig i telefon.
Mm. Ja, men ungefär så. Lite mer censur på kanske.
Det känns mig väldigt avslappnat så fort jag träffar någon som lyssnar på. Alltså, om jag någon gång fram säger jag gillar din podd så är jag alltid så här, ja, men då vet du vem jag är.
Ja.
Men ibland kan det vara att man träffar någon som typ, du vet, hej, lite så stel. Alltså, du vet att det är något, och då bara, ja, jag lyssnar ju på din podd. Då känner jag mig så naken, så att, alltså du vet.
Ja, okej. Okay. Mm. Som att de vet för mycket.
Ja, men som att du vet, det kanske är en liten formell stämning.
Ja. Och du kommer ihåg liksom visat pattarna på en fest, typ.
Ja, typ så. Ah, jag såg ju dig när du var full. Bara,
Nej.
Alltså, jag var Karen nyss på stan.
Du var Karen?
Mm.
Det brukar du inte vara.
Nej, jag gör en grej och inte var det. Ah. Eller så var jag Larry David. Alltså, någon sorts variant. Men alltså, du vet, lyssna på det här och se om du hade tyckt... Alltså, hade du hållit dig från att bli Karen?
Mm.
Okej, så jag hade bokat att tråda ögonbrynen.
Ja.
Det har jag aldrig tid med, men jag bara, men gud, perfekt. Jag har tid, jag bokar in det, för jag tycker det är liksom det snyggaste sättet att fixa ögonbrynen på.
Jag har aldrig gjort det, jag är lite sugen.
Jag pissar ont, men det blir fan riktigt bra oftast.
Ja.
Hur som helst så finns det liksom någon sån, något ställe då, som finns liksom i Åhléns affärer.
Mm.
Ja, så jag bokar på sånt, och så bara, hade jag tid 14.30- Och exakt 14.30, alltså jag missade precis tåg, alltså tunnelbanan när jag skulle hoppa. Så jag var på Gamla stan 14.30. Då ringer hon och bara, ja hej, jag bara, ja hej, förlåt, jag är lite sen, men jag är där om alltså, 3 minuter max. Vi rullar in på T-centralen nu. Hon bara, okej, okay, ja för att jag vet, jag bara, ja nej, men alltså, jag är inte särskilt hårig, alltså det är ingen fara, vi hinner liksom. Jag hade en kvart själva tiden.
Okay.
Så jag kommer upp och så typ, för jag bara, ja men är det där uppe liksom? Hon bara, ja precis, det är nere på Åhléns. Så jag bara går ut, springer dit och så hittar jag inte riktigt. Så jag frågar dem, bara, vart ligger den här? Och de pekar mig så här. Så då kommer jag dit 5 minuter efter. Så jag bara, hej, hej, förlåt, hej, nu är jag här. Hon bara, hej, ja, alltså nu kommer vi inte hinna för nu har jag en annan kund.
Va?
Så satt det någon i stolen och jag bara, aha, men va? Eller vadå? Tar det inte en kvart? För jag bara, gud, kanske tar bara 5 minuter, jag minns inte liksom. Hon bara, nej det är en kvart. Jag bara, ja, och hon är 5:30, då är vi ju på min kvart fortfarande.
Ja.
Eller va? Hon bara, ja fast alltså, det skulle ju varit här 12:30 och det tar en kvart. Så att liksom, jag har en till då vid 15:45 och då hinner jag inte den. Så jag bara, aha.
Så hon har tagit någon drop in då eller? Som var där 12:30?
Ja, det har jag ägnat. Jag vill liksom inte lägga mig i det. Så jag bara, okej, okay, ja. Du vet, lite besviken men bara, fine. Men ville väl liksom, för jag tänkte säga så här, bara, men alltså du vet, det kommer inte ta en kvart på de här bryna. Men jag såg att hon var inte, kanske jättegammal. Så kanske tar, jag vet inte, men det tar ju inte en kvart. Det har du ju aldrig gjort. Men hur som helst, så jag bara, okej, okay, ja men vad tråkigt liksom. Då så, liksom. Hon bara, ja vänta, vi måste boka om för annars så kommer vi debitera dig.
Okej.
Okay. För att det är 5 minuter sen. Så liksom, jag har aldrig ens, du vet, om man bokar en tid för fan vet jag, vaxa benen, plocka ögonbrynen, frisören. Om man får vänta 10 minuter för att den innan inte är klar, det är inte som att, det är standard.
Typ. Ja, det är vanligt. Och jag tänker att man räknar ju med att folk kommer 5 minuter sent. Alltså, folk ska kunna göra det i alla fall.
Jag bokade 12:30 för att jag visste att så här, då har jag en halvtimme att få det här gjort liksom. Ja. Fast det tar en kvart. Så jag bara, va? Jaha, okej. Okay. Men jag kan inte, för jag åker bort nu ganska länge. Hon bara, då får jag fråga min chef. Så här. Chef. Jag bara, fast...
Detta har hon till.
Förlåt. Ja, nej men det var så märkligt. Så jag bara, men förlåt, men det här är på riktigt jättedåligt. Alltså du vet, då bara blev Karen för mycket. För att vi var tvungna att ta dit en chef. Jag bara, hon bara, men det är inte jag som bestämmer det. Då ska vi se. Du måste boka de närmsta dagarna. Annars kommer vi debutera. Fast alltså, jag är 5 minuter sen. Hon bara, det är nästan halva din tid.
Ja.
Så här, det här är liksom typ det sjukaste jag har varit med om. Och sen så säger hon så här, men jag har en tid lite senare idag, alltså typ 15.05. Då vill jag att du ska komma ihåg nu att jag är så där 14.35. Så det betyder att det är jag, en till och sen är det helt tomt.
Ja. Så hade det skjutits personen... på 5 minuter och... så hade det varit helt lugnt.
Liksom, det är fan, jag bokade dagen innan, det var helt tomt i hela kalendern. Alltså det fanns alla tider fanns kvar. Alltså jag har aldrig varit så chockad. Alltså, men jag bara, okej, okay, vi bokar in. Jag kommer att boka av det. Men liksom,
ja, för jag tänkte det också. Bara, du kan ju bara boka en tid om några dagar och sen så boka av den. Vad ska de göra då?
Jag kommer
då måste
göra
du
det.
Komma in, annars så kommer vi ringa kronofogden.
Nej, men precis. Nej, men det är klart att jag inte kommer göra det. Men det var bara... Han ändå blir sur, förstår du? Annars brukar jag ju bara, vem orkar bli sur? Det är bara taskigt.
Ja, detta är ju ändå inte Karen skulle jag säga, för att det skulle vara att du bara rose hell på henne.
Ja, men jag var ändå, alltså jag var surig.
Det
var
men hade hon den tonen som du härmar henne med?
Ja,
ja men då hade du rätten på din sida skulle jag säga. För det är fan, det är en tråkig ton va? 5 minuter sen, vem som helst kan vara det. Om någon bara frågar efter vägen, om man råkar säga, ja visst, jag kan visa det. Och sen så tar det lite längre till. Det är liksom ingenting. Det är knappt otrevligt. Jag tycker inte det är otrevligt att
vara 5 minuter sen. Det kan ju inte kosta 500 kronor att vara 5 minuter sen. Det går ju.
500 spänn för att tråda ögonbrynen en kvart.
Ja, men jag minns inte med något sånt.
Ja, men tar det bara en kvart så är det jättemycket.
Ja, det är väl det. Jag vet, jag ska inte säga att jag kommer ihåg exakt.
Nej, okay.
Men det var liksom hur som helst märkligt.
Mm. Ja. Ja, men det
alltså jag fattar att det var jag som var sen, men det var liksom...
Ja. Ja, och sen så är det säkert många som är så här, jag är aldrig sen, så jag känner mig arg vid tanken på att 5 minuter sen är fine, för att de är aldrig det.
Mm.
Men det är bara liksom reality. Jag tycker 20 minuter sen, otrevligt.
Ja, ja, nej,
och då får man räkna med att här, det kommer inte bli. Nu får du släppa det. Liksom, även om det är liksom frisör och sådär.
Men alltså, hade jag haft ett nummer att ringa, hade jag ringt. Men det stod ju liksom inget... Jag har ganska mycket tid bokat sista... Jag har vaxat benen, känn på den jäveln. Mm. Oh, wow. Hon som vaxade mig, jävla trevlig tjej från Brasilien. Mm. Visar sig att det heter Manaus. Den där Manaus.
Yep.
Den där jävla staden.
Okej, okej, okej.
Kan vara viktigt att få in det. Ja. För jag känner mig jättedum när hon bara, ja, du menar den här staden, Manaus. Jag bara, just det. Jag sa Manaus.
Det har vi väl släppt nu. Det var en hel
jag är i alla fall inte från Brasilien.
Nej, du brukar påstå det, men du är faktiskt inte det.
Ja, men hur som helst.
Hur känns det nu då? Ångrar du att du inte liksom fick henne sparkad? För det hade varit Karen om du bara, I want to talk to your manager about this employee.
She was very rude to me, actually. Yep. Nej.
Jag tycker inte du var så illa.
Nej, men alltså, jag känner mig super illa. Alltså, den första var inte så otrevlig. Det var ju mer att man bara var så här, hallå, är det någon hemma? Är du där? Har du på dig? Du vet. Men den andra var väl kanske lite mer. Mm, yeah. Som min syster brukar säga, trotrevlig.
Trotrevlig.
Alltså att man är otrevlig, men man får det verka som att man är så här, absolut, då stänger vi om 10 minuter, så är den, du vet, att man liksom har en sån trotrevlig.
Mm. Sådana som alltid säger, när man är så, förlåt, skulle jag bara kunna få låna toaletten? Om man går förbi ett café, och man bara, jag vet att jag inte är kund här, men, och de bara, alltså, egentligen inte. Jag bara, nej, jag vet ju att det brukar vara så att man inte får göra det, men om jag frågar snällt och du är en människa, så kanske du kan säga ja, det är inga problem. Så att du kommer ju uppenbarligen låta mig gå på toan.
Ja.
Så du kan ta det där egentligen och köra upp i rövhålet just nu.
Ja, tack.
Det är, så, det är verkligen en sån ton. Ingå på tå här. Alltså egentligen inte. Mm. Så nej, men jag kommer få det, men du vill att jag ska må dåligt över det, eller? Det är på tå. Släpp det. Det lilla
där kom du igång. Där var din kära.
Ja. Gud.
Don't do the påtår egentligen inte med mig.
Nej. Och samma Mister. Sak. Åh, på mitt ICA är där en som alltid säger, när man säger tack så mycket, när man går, så säger hon varsågod.
Nej.
Jo.
Nej.
Och jag börjar alltså koka.
Nej, men det är verkligen inte
varsågod.
Okej.
Varsågod. Åh, förlåt, jag missade att jag fick någonting gratis av dig nu.
Det här var en artighetsgrej.
Ja.
Du behöver inte svara, för du jobbar inom service. Du kan skita och liksom titta surt ner.
Mm.
Men du säger inte varsågod.
Nej, varsågod. Det är grovt. Det är förtal.
Roligt grovt.
Ja, där kommer jag fram. Fast jag säger ju ingenting. Men jag blir så... Oh, I forgot it's you. Oh,
gud.
Ja, nej, men ja. Nu får vi faktiskt köra igång. Annars kommer jag att tappa det fullständigt.
Ja, du får väl göra. Du har ju fått ett skitlångt fall av Maria Pettersson, har jag hört.
Det har jag.
Ja.
Nej, men det var så långt. Det var dubbelt så långt som det brukar vara. Så det är bara att åka. Det här har jag börjat på innan. Börjat researcha på själv. Men sen så var det så ju långt. Det är inte bara onödigt skit hon har slängt in i det här dokumentet, va? Utan det är ju... Det är långt och det är vidrigt. Så jag kan utfärda en varning, en klass 3-varning på tortyr.
Åh nej, på tortyrskalan. Jo. Är vi uppe på den och dolar den här veckan?
Ja, och jag liksom går inte in... Ja, alltså det är liksom inte själva våldet som är det som gör en mest illa berörd. Även om det är... Jo, det är delad första plats med det såklart. Men också liksom bara the viciousness.
Mm-hmm.
Det är 92. Och vi är i Kanans land i Jefferson County i Indiana.
Mm-hmm.
Och det är lördag.
Heter det Kanan?
Jag vet inte.
Kanan
förmodligen. Jag bara hade inte i mig idag. Och gå helt
USA. Fold your Kanana.
Ja.
Inside jokes om... vad heter han då? Carl Einar Häckner. Fortsätt.
Okay. Snyggt. Ja. Jag skrattade ändå. Det är lördag morgon, 11 januari 92 alltså. Mm. Och några bröder är ute och jagar vaktel när de plötsligt ser något lite udda på en åker nära Lemon Road. Och den ena av dem heter Ralph och han tänker först att åh gud, det är en människokropp. Men sen så tänker nej, det är det säkert inte. Lugna dig nu. De går närmare för att titta. Tyvärr hade han rätt från början. Det är en människokropp som är mycket illa skadad, bränd, naken, förutom ett par trosor. Och det verkar vara en ung kvinna, men det är svårt att avgöra på grund av kroppens skick. Så de ringer 911 och Chief Deputy Randy Spry åker ut.
Ja.
Visst. Han åker till Lemon Road. Och det har inte skett något mord i det här countyt på 3 år. Så han är lite så här, okej. Okay. Så vi har hittat en död kropp. Någon har blivit mördad. Ja. Säkert.
Yeah, right.
Ja, har du hört talas om vårt county?
Kan du se skillnad på a reindeer and a person? Eller? För det verkar inte så.
Nej, eller hur? Men när han kommer dit, han bara, okej. Okay, I was wrong. Han ringer in Sheriff Richard Buck Shipley. För att assistera honom.
Buck naked.
Honom kallar vi Buck. Han har sett många döda kroppar under sitt yrkesliv. Men det här... han är... Så lite jaded är han väl. Men helt förfärad blir han över detta. Och det står klart för dem båda att vår lilla lokala polis, vår styrka, vi kan inte hantera detta på egen hand. Så de ringer direkt in Indiana State Police för att få hjälp. Vilket är skönt.
Mm. Snyggt jobbat. Att inte gå omkring och känna, jo då, ingen ska säga till mig. Och så vidare.
Eller han bara, jag tror inte ens att det är ett mord. Så jag är helt galen, märker ni själva. Vi behöver hjälp.
Allvarligt. Nu åker jag hem.
Jag måste sova. Så runt klockan 1 så kommer Indiana State Police Detective Steve Henry och Sergeant Curtis Wells. Som också utbildade forensiker. De kommer dit, de dokumenterar, samlar in bevis och Curtis Wells gör också en snabb undersökning av kroppen. Man ser att en lättantändlig vätska av något slag har använts, förmodligen för att förstöra bevis. Och några meter bort i gräset så hittar man en halvsmält plastflaska med spår av bensin i. Så det är ju det som har använts, antar man. Och när man undersöker offrets genitalier, så noterar man att det finns skador i ändtarmen. Mm. Och man tar en ring från offrets finger och tittar närmare på den och det är en klassring från Jeffersonville High School. Så ung tjej indeed. Det första man tänker är detta en drogaffär som har gått snett eller? Jag fattar inte varför man tänker det, men antagligen för att det är så jävla grovt.
Ja, och också så här, jaha, vad har vi för motiv? Alltså så här, vad kan vi tänka oss där det kan gå så här jävla illa?
Mm. Typ. Eller hur? Och kroppen låg ju också så öppet mitt på fältet. Mm. Så det känns ju nästan som ett statement att man vill skrämmas. För hade man bara dragit kroppen 20 meter bort in i liksom vegetation så hade det kunnat gå flera år innan den hittades. Mm. Men ja. Senare samma dag så är paret Clifton och Glenda Lawrence framför tvn. De har en dotter som heter Tony. Hon är 15 år gammal. Plötsligt så kommer hon hem, springer in tillsammans med sin bästa kompis Hope Rippey. Hon är också 15. Och Hopes föräldrar är också med. De heter Carl och Gloria. Namnen är inte svinviktiga att du kommer ihåg här. Det är främst då Tony, 15 år gammal. Hope, också 15. Och alla 4 som kommer in då, Tony, Hope och Hopes föräldrar, ser helt förtvivlade ut. Och Tony pratar osammanhängande, jätteupprörd och chockad. Så Tonys pappa ber sin fru att ta med Tony till ett annat rum medan han pratar med Hopes föräldrar. Let the grown-ups speak here.
Mm.
Och Hopes pappa berättar för Tonys pappa att flickorna har berättat för honom att de har bevittnat ett mord.
Oj.
Ja. Yeah. Och detaljerna är lite oklara, men han tror dem och är väldigt stressad, obviously. Clifton vet inte riktigt vad han ska tro, men han föreslår att de alla ska åka till polisstationen och reda ut det här. Men Hopes föräldrar bara, nej, vi ska prata med en advokat. Mm-hmm. Så Så familjen Lawrence åker själva dit. Clifton, Glenda och Tony. Till polisen. De åker dit vid 9 på kvällen. Och så fort Sheriff Richard Buck Shipley hör talas om att en ung kvinna har information om ett mord, så tar han snabbt in dem på sitt kontor. För han var ju på platsen där en ung tjej hade mördats. Och Tony berättar då att hon har tillbringat kvällen innan med 2 vänner, Hope och 17 år gamla Laurie Tackett. Och de 3 körde tillsammans till New Albany i Lauries bil, och där plockade de upp Melinda Loveless. 16 år gammal. Trist efternamn.
Ja, coolt ju. Det är ju som hon, den första programmeraren. Loveless.
Är det det? Jag tänker bara Nobody Loves You stämning.
Aha.
I want love, but I'm loveless. Familjen Loveless. Låter inte kul.
Ja, det kanske är Lovelace jag tänker på.
Ja, så är det kanske. Loveless, alltså utan. Ja, Melinda var en vän till Laurie. Tony hade aldrig träffat henne innan. Och efter att de hade plockat upp Melinda åkte de till en hardcore punk rock show.
Pretty cool. Pretty cool of the ladies.
Det var i en park, var en spelning där. Och där hängde de några timmar innan de började köra hemåt igen. Och sen ska Laurie och Melinda ha begått ett mord tillsammans.
Laurie och Melinda, alltså de som inte är med.
Precis. Och de andra heter Tony och Hope. Så Richard Buck funderar på vad han ska göra härnäst. Och medan han gör det så får man in en anmälan om en försvunnen person från Clark County, nämligen Shonda Scherer. Hon är 12 år gammal.
Nej.
Jo.
Nej, men det orkar jag inte.
Ja, alltså.
Nej. Okej. Okay. Förlåt, jag var tvungen att ta in ett tag. Mm. Okay.
Hon har anmälts saknad av sina föräldrar 8 timmar tidigare. Och Richard läser beskrivningen av Shonda och dör lite inombords. För det passar exakt in på hans Jane Doe. Blont hår, 152 cm lång, 46 kilo. Han förbereder sitt team för att gripa Laurie och Melinda. Och medan man stressar för att fylla i allt pappersarbete och sånt, så får de nyheten att offrets tandkort har matchats med Shonda. Så man vet att det är hon. Så nu måste man också förbereda sig för att åka och informera Shondas föräldrar. De heter Jackie och Steven. Och när polisen knackar på så blir Jackie och Steven först glada. För de tänker, Shonda har hittats. Hon är säkert med poliserna nu. Men när de ser polisernas ansiktsuttryck så inser de att det inte är så.
Alltså,
och
mardröm.
Det känns som att man alltid får den här beskrivningen. När de har fått nyheten så blir Jackie hysterisk och faller till golvet.
Ja.
Jag känner alltid så här, vilken underdrift. Alltså vad man än säger så måste det vara en sån jävla underdrift.
Ja.
Att det är alltså hysterisk eller blir helt ifrån sig eller tappar det fullständigt. Det är liksom
det
inte
går ens, typ inte att förklara.
Nej, det kan inte vara 1% ens av det. Fy fan. Så vid 2-tiden på natten så åker Buck tillsammans med Steve Henry till Melindas mammas hus för att gripa både Melinda och Laurie. Lauries bil står parkerad utanför, så man antar att hon också är där. De slår in dörren och bara rusar in. Mamman står och är helt förvirrad och de bara, where is Melinda? Hon bara, hon sover. För de ligger och sover djupt på Melindas rum. Och de grips för mord. Och morgonen efter på söndagen så obduceras Shandas kropp. Det är många skador. På handlederna så syns det tydliga märken efter att ha bundits. Det finns flera sår på hennes huvud och på nacken och benen. Bland annat hennes fingrar. Det är förmodligen efter att hon har blivit bränd, så är hennes fingrar så förvridna att man får kunna ta fingeravtryck. Man kan inte ta fingeravtryck medan de fortfarande sitter på händerna. Den övre delen av kroppen är täckt av 3:e och 4:e gradens brännskador. Och de här skadorna i hennes ändtarm indikerar att ett främmande objekt har förts in. Och att hon har varit vid liv när det har hänt. Man hittar också sot i hennes övre luftvägar. Så hon var också vid liv när man satte eld på hennes kropp. Mm. Det är så... Ja, alltså, jag hoppas det inte lät innan som att jag förringade hur fruktansvärda skadorna är. För det menar jag.
Det gjorde du verkligen inte. Jag mår lite illa.
Ja. Det är frukt. Ja, det, mm. Det måste vara sjukt också. Bara två unga tjejer, liksom 15 år, kommer in och bara, jag har sett en 16-åring och en 17-åring, också tjejer. För det är ju alltid det när det är tjejer. Man bara, unga tjejer, va?
Ja.
Det här ska inte...
Kan man göra något annat, tack.
Ja. Vilken kille har sagt till er att göra detta? Nej.
Vad säger som killar smink och kläder en stund?
Ja, visst.
Vad säger ni? Ska testa?
Kanske en häst. Vad vet jag?
En hirst.
Hirst. Ja. Varför är det ett så gammalt internskämt? Att det slutar aldrig vara kul. Att vi säger.
Jag vet inte.
Hirst.
Det är så dumt.
Det är jätte...
Hirst.
Laurie och Melinda förhörs innan de tas till Indiana Circuit Court i Madison. Och de får vara sin advokat. Och en domare beslutar att båda ska åtalas som vuxna. Hope har redan anlitat en advokat genom sina föräldrar om sin inblandning. Hon säger ju att hon var vittne bara.
Mm.
Och vid det här laget har man också tagit upp det här i media. Och allmänheten är ju jättechockad över hur brutalt det är. Alla vill att det ska lösas och det ska gå snabbt och det ska göras rättvisa för Shonda.
Mm.
De här nyhetsrubrikerna lockar fram flera av Lauries och Melindas bekanta. Så tre pers kontaktar polisen för att berätta att både Laurie och Melinda har erkänt mordet för dem.
Va?
Ja.
Jaha, vad fan har ni hållit hus?
Eller hur? Fast det var ju... Förmodligen har de gjort det på natten och sen så på morgonen. Förmiddagen efter hittas de. Så att, ja.
Ja, visst.
Det har inte varit lång tid.
Men jag får vara arg på alla nu.
Det tycker jag att du
my
får.
My prerogative.
Everybody's talking all day. Det var min Britney Spears imitation.
Den satt.
Ja. Så om man tar ju vittnesmål från alla och det börjar falla på plats. Man börjar kunna pussla ihop vad det är som har hänt. Alla fyra involverade, alltså Laurie, Melinda, Hope och Tony, försöker göra sin egen del i det hela lite mindre än vad de övriga säger att den var. Men deras utsagor stämmer överens med varandra, någorlunda i alla fall. Så åklagaren känner att, ja, men vi har...
Och då så Hope är också liksom misstänkt för det här?
Både Hope och Tony är misstänkta för inblandning i det, eftersom de har sett det hända.
Just det.
Och säger efteråt bara, oh my god, vi såg en så himla sjuk grej. Jag är jätteledsen.
Ja.
Man bara, okej, vad gjorde du då? Ja, det är ju... Vi kommer till det mycket.
Ja, ja.
Men lite bakgrund först på de här tjejerna. Melinda Loveless har växt upp med en våldsam pappa. Larry hette han. Han var alkoholiserad. Han var Vietnam-veteran. Och ända sedan han och hans fru Margie gifte sig har han plågat henne. Och... Han tvingade henne att ha sex med andra par varje helg mot hennes vilja. Ibland hände det att någon av Melindas äldre systrar, Michelle och Melissa, så häng med nu, hon heter Melinda, hennes systrar heter Michelle och Melissa.
Yep.
Ibland hände det att någon av de systrarna bevittnade det. De kunde vakna på nätterna av att det lät massa från nedanvåningen. Så de gick ner och såg sina föräldrar going at it med ett annat par. Fruktansvärt att blanda in sin fru i sånt mot hennes vilja. Alltså det är en sån...
Och sen tvingar henne inte liksom heller dölja det för barnen.
Till. Eller hur? Alltså. Verkligen. Så äckligt. Mm. Och Larry nöjde sig inte med de här så kallade swingershelgerna. Han tog sig också friheter med andra kvinnor. Han tallade på i princip alla kvinnor. Oavsett ålder eller om de var släkt med honom.
Åh, fräscht.
Jätte. Men sen föddes Melinda då. Hon var yngst. Och strax efter det så gjorde Larry en hel omvändning. Han slutade dricka, han blev kristen. Och då gjorde han det lagom, skoja. Han tvingade hela familjen att engagera sig i kyrkan. Och sen så började han se demoner överallt.
Ja, han blev psykiskt sjuk, perfekt.
Ja, så en av Melindas favoritdockor tog han och brände upp för att han tyckte att dockan hade satan i blicken.
Ja,
man bara, det är en docka, den har ingen... blick, det vet du.
Kul att du är här.
Mm. Och när Melinda satte upp affischer med Michael Jackson så rev han ner dem och sa att de här är satanistiska. Så just det får inte ske.
Du förstår inte hur fruktansvärd jag var förut.
Och när Melinda var 5 år gammal så bestämde Larry att hon behövde en exorcism. Så hon togs då till ett hotellrum tillsammans med någon gammal man som hon aldrig hade träffat innan. Hon var där i 5 timmar med honom. Och sen skjutsades hon hem till familjen och då mindes hon, eller säger i alla fall att hon inte mindes någonting.
Mm.
Hon säger att hon sov hela tiden. Man bara, vad hände?
Ja.
När hon var 8 år började Larry dricka igen. Och han sov ofta i samma säng som sina döttrar. När Michelle och Melissa, de äldsta systrarna, blev äldre så började de säga ifrån. Men Melinda gjorde aldrig det.
För att han begick sexuella övergrepp på dem?
Det vet jag inte.
Gissningsvis.
Det jag får veta är att han sov hos dem.
Ja, men det får man väl.
Man kan ju...
Det är inte normalt att göra det hur som helst.
Nej, precis.
Om man är sämst.
Precis. Det var ju inte... Så här, gud vad kul. Och det var det ju såklart inte heller för Melinda, även om hon aldrig vågade säga ifrån. Ibland våldtog Larry sin fru, deras mamma, i badrummet på nätterna. Och alla hörde.
Mm.
En dag kom Michelle, den äldsta tror jag, hem och berättade för familjen att hon är gay. Och hon skaffade flickvän och hon började ta med sig henne på familjemiddagar och så.
Vad härligt, vad bra för henne.
Ja.
You go.
Och något år senare så kom också Melinda ut som gay, alltså hon som är inblandad i det här fallet. Under 1990 så träffade hon sin flickvän, hon var 14 år gammal och hette Amanda Heavren. Och de två blev oskiljaktiga. Oskiljaktliga. Oskiljaktiga. Under sommaren 1991 så flyttar också den blonda och söta Shonda Scherer till samma stad som dem. Hon började i samma skola som Amanda och Melinda. Och det här var första gången som Shonda gick i en public school. Innan hade hon gått i andra skolor där man var tvungen att ha skoluniform. Och det var hon så jävla trött på.
Mm.
Så hon hade bett sin mamma om att få börja i en public school. Så nu fick hon det och hon fick klä sig som hon ville och hon älskade det. Och det var säkert en liten reaktion på så här, nu får jag äntligen, så hon klädde sig i väldigt mycket så här, tajta och avslöjande citat kläder.
Men också typiskt USA tycker att det betyder, alltså att, så här, vad är det ens att ta upp? Eller förstår du vad jag menar?
Eller hur?
Ja. Vem gjorde inte det?
Ja men eller hur, någon period av sin tonår som man bara, herregud, jag kan få uppmärksamhet, och
nej, men gud, alltså, för det första,
man använder alla medel.
Ja, och också för fortfarande, så gärna.
Ja, gud.
Om jag känner mig sexy, let's do it. Men också att såhär, gud vad jag satsade ju i den åldern på att se ut som en little lady of the night.
En little fjäril av natt.
Ja. Exakt.
Ja, men det var ju kul också. Och sen när ens föräldrar blev sur så var det också kul. Gud, jag skrattade jättemycket när jag visade en ny kjol jag hade för mamma någon gång. Och hon bara, är det en kjol eller en näsduk?
Jättekul.
Och jag bara,
mamma kallade för, ja det är en sån riktig musikantkjol.
Musikant.
Som är musikant, ja du.
Ja visst, där satt den du.
Ja.
Biggen.
Biggenvagen.
Ja. Alltså hon tyckte det var skitkul. Hennes mamma tyckte inte det, så då var det ju ännu roligare förmodligen. Och hon, Shonda, började sminka sig också, och hon såg ut att vara mycket äldre än de 12 åren hon var, tydligen. I don't know.
Det gör 12. Väl alla tjejer?
Ja, eller hur?
Men själv, det är liksom sporten.
Ja. Gud ja. Att någon bara, är du, vad kan du vara, 16? Man bara, oh my god.
Oh my god. Det är som att någon skulle säga att jag är 25 nu.
Mm.
Tappar fullständigt.
Vilken grej.
Kan inte någon säga det snälla?
Men Johanna, är du inte 25? Är inte det grejen nu att du ska iväg på någon resa eller något för att du fyller 25?
Ja, för att du fyller 25.
Och det är jämnt. Ja, inga konstigheter.
Så är det med det.
För det är väl inte 20? Nej, du som är så intelligent.
Åh, ja, exakt.
Åh, visst. Hon blev i alla fall poppis, Amanda. Det var många som tyckte hon var väldigt söt och var intresserad av henne. Och Amanda blev också intresserad. Förlåt, jag sa kanske fel namn. Jag menar Shonda var väldigt poppis. Mm. Amanda blev intresserad av Shonda också. Och Melinda var ihop med Amanda. Så Melinda tyckte inte det var så kul. Hon såg hur Amanda tittade på Shonda i skolan. Och Amanda och Shonda började skriva lappar till varandra. Och då började Melinda skriva lappar till Shonda. Där hon skrev så här, håll dig undan från min tjej.
Mm.
Så. En dag så fick Amanda och Chanda kvarsittning tillsammans och det blev början på en romans mellan dem. Men Amanda var inte helt fine då, för hon liksom, hon gjorde inte riktigt slut med Melinda ändå.
Nej.
Och hon liksom, ja, hon dejtade båda, verkade som. Mm. Men sen när det var dags för skoldans så valde Amanda att bjuda Chanda istället för Melinda.
Visst. Men det är också the name of the game i den åldern.
Det är det verkligen. Lite. Man bara kör. Och de här jobbiga snacken, vi är bara små. Släppte.
Verkligen.
När Amanda och Chanda kom ut från skolan sen tillsammans möttes de av en väldigt arg Melinda. Mm. Som gick fram till Amanda och slog henne hårt i ansiktet. Och Chanda blev så rädd då att hon sprang därifrån. Hon var ju liksom 3 år yngre än dem. Så.
Ja.
Det kan man förstå. I vilket fall. Det är inte som att jag bara, kom an, om någon tar till våld. Under veckorna som följde så fortsatte Amanda och Chanda att dejta. Samtidigt som Amanda verkar ha varit lite så här fortfarande med Melinda. Som att, jag vet inte på vilket sätt. Men hon kanske fortsatte träffa båda. Jag har ingen aning.
Mm.
Men Melinda kände att nu måste du välja. Men det blev lite som att hon fattade själv att hon hade valt. För när Melinda fyllde 16 så hördes inte ens Amanda av sig till henne.
Nej.
Och året innan hade hon fått massa presenter av henne och massa uppvaktning och sådär. Så nu var det en väldigt tydlig skillnad. Det var inte bara Melinda som inte gillade relationen mellan Amanda och Chanda. Chandas mamma Jackie var inte heller så förtjust. Tydligen så hade hon svårt för Amanda för att hon, citat, såg ut som en pojke.
Mm.
Det stack i hennes ögon. Och när Jackie hittade en massa brev från Amanda i Chandas rum så blev hon väldigt orolig. För breven anspelade tydligen väldigt mycket på sex. Mm. Och det förstår man ju om man har en 12-årig dotter. Som är ihop med en 15-åring. Absolut. Men det är så, hallå?
Samtidigt så är det ju väl ganska rimligt i den åldern att man...
Jag vet.
Vilken nivå,
jag fattar. Men samtidigt,
jag kan förstå som förälder att man inte gillar det.
Ja, för först när jag läste detta, jag bara, du håller dig undan från hennes rum och ska läsa inte hennes brev, är du snäll? Men sen så har jag liksom hunnit gå in i det, hennes känsla också, bara jag har en 12-årig dotter som är ihop med 15-åring. Det är rätt stor skillnad,
tänker jag,
de här 3 åren.
Verkligen.
Så man fattar ju ändå. Så Jackie frågade Chanda lite försiktigt om Amanda hade rört henne på ett olämpligt sätt. Och då svarade Chanda nej. Men Jackie var ändå så orolig. Så hon bokade tid hos en kurator till Chanda och flyttade också henne till en religiös privatskola.
Yeah. You're going back into the human form.
Så då var det löst.
Ja, så då tänker vi inte mer på det.
Yeah. Chanda och Amanda fortsatte träffas såklart. Och bör varandras ringa. Tycker det låter rätt gulligt, förutom då att Amanda är ihop med någon annan samtidigt. lite grann.
Och var ju inte det, det är bara lite kanske inte. Alltså, jag menar, ja, visst. Men...
Alltså, vem är jag? Och jag var inte ihop med någon förrän jag var 22. Liksom.
Nej, men visst.
Det var kanske när man var 10. Bara, är vi ihop med nu? Ja, men nu är vi inte det längre. Ah, okej. Okay. Oh, det var nära. Det var nära en lång relation.
Den satt nästan du.
Ja. Men vid den här tiden så började Melinda umgås mer och mer med sin vän Lori. Loris mamma Peggy har senare berättat att när Lori växte upp så var hon väldigt ledsen. Ett ledset barn. Hon socialiserade inte så mycket med andra barn. Lori själv har sagt att hon minns knappt sin egen barndom. Hon säger 99% of it is blocked out.
Mm-hmm.
Men hon minns 2 tillfällen då hon blev sexuellt utnyttjad när hon var 5 respektive 12 år gammal. Hon säger, I don't remember my childhood, it's just nightmares and dreams. All of my memories are violent. One of the only things I remember is a hallucination I had when I was 5. Så jävla läskigt. Hands, the colors of the rainbow were coming out of the floor, then gray ones, all wrinkled up, were straining to get further out of the floor, trying to grab me. Ah, kul, cool. Det är mitt första minne. Perfekt.
Mm. Nej, det måste vara något där, ja.
Mm. Och andra bekanta till Lori och hennes familj minns Lori som väldigt tillbakadragen. Hennes familj tillhörde en fundamentalistisk kyrka som hette The Lighthouse on the Hill.
Mm-hmm.
Och medlemmarna fick bland annat inte ha jeans, de fick inte ha smink och de fick inte ha smycken.
Men vad ska hållas på?
Mm.
vad det ska hållas på för att man ska få vara troende.
Visst,
ibland.
Det är väl jävligt onödigt.
Kan vi se så sjunga ihop på söndagarna bara? Nej.
Vi har en Gud och en Jesus och sånt som älskar en för den man är. Mm. Så länge du inte har jeans eller något annat plagg av denim.
Rimlighetens gräns går vid jeans.
Ja, och det håller han med om, tror jag. Om det hade funnits jeans när han levde, Jesus, då hade han tyckt att det var piss. Det tror jag det.
Riktigt jävla piss. Ja.
Och mamma Peggy var väldigt noga med de här reglerna, följde dem och klädde också Laurie då i långklänning varje dag.
Mm. Lite lästadianskt nästan.
Vad säger du för något?
Lästadianskt.
Vad är det för något? Lästadianer.
Ja, men det är de här uppe i norr, lästadianer. De finns lite överallt, men det började väl i norr, tror jag. Hur som helst, Kina måste ha kjol.
Är det frikyrkligt på något vis?
Ja, ja, ja.
Jag har aldrig hört det, och det känns som. Det har jag säkert. Bevisa inte att jag har hört innan.
Jag kan för lite för att uttala mig för mycket i den här podden, men det, jag minns i alla fall att det fanns sådana. De var tvungna kjol.
Jag tror det. Laurie gillade ju inte detta med långklänning, va?
Nej.
Hon började motsätta sig alla de här reglerna och hon började hata kyrkan. När hon var 13 så började hon och Peggy bråka väldigt mycket om detta. För Laurie ville ha andra kläder, hon ville lyssna på rock.
Oj.
Och det kan vi ju alla känna igen oss i.
Mm-hmm.
När hon var 14 så slutade hon gå i kyrkan och hon började ta med sig ombyten till skolan. Så på vägen dit så bytte hon till sina egna kläder. Och sen så på vägen hem så bytte hon tillbaka till långklänning. Men en dag så kom då mamma Peggy på henne med att bära jeans.
Va?
Mm.
Sjukaste jag hört.
Och när de sen åt middag så skällde hon ut Laurie efter noter. Och hon slog Laurie så hårt att hon trillade av stolen.
Det var väldigt starkt.
Ja. Remember nu att Peggy senare har sagt att hon var ett väldigt ledset barn.
Ja. Han alltså, bara, okej, tror att du skulle kunna hjälpa till lite eller?
Uh-huh.
Get off your ass, du gör något.
Jag vet inte varför hon är så ledsen när Jesus och Gud finns. Ja. Laurie sprang och låste in sig på sitt rum, men Peggy sprang efter, slog in dörren och försökte strypa Laurie. Alltså,
oj, oj, oj. Så hon har en väldigt våldsam mamma med andra ord.
Uh-huh.
Mm-hmm.
För att hon hade jeans. Mm. Och hon, Laurie lyckades ta sig loss och sprang till en granne. Liksom. Ja. Så det var ju inte bra. Laurie har senare sagt, my mom, she made me want to be evil. I mean, I was never into Satan, but I just wanted to be the opposite of her because I hated her.
Mm. Okay, alltså jag kan verkligen fatta det.
Mm. Gud ja. Och efter det så började hon klä sig i svart och använda lila läppstift.
You go.
Ja. Yeah. Och hon klippte av sig sitt långa hår.
Resten hon gör jättedåligt.
Ja, ja. Detta var ju ett rimligt svar på det. Resten var NTD.
Mm.
Hon klippte av sig sitt långa hår och började intressera sig för häxkonster.
Oh,
och också Dungeons and Dragons.
Yep.
Väldigt eklektiskt, det här rebellen. Hon började också dricka sprit och röka gräs. Peggy blev då övertygad såklart om att Laurie var besatt av en demon.
Mm.
Är det en demon? Frågar man sig.
Är det en demon här inne?
Visa dig då, din jävel!
Så gick hon omkring hennes mamma.
Mm. Och tvingade Laurie att gå till kyrkan. Då var det en präst? En helt vanlig präst.
En helt vanlig präst släppte du.
Ja, vadå? En präst förklarade för Laurie att alla homosexuella kommer att brinna i helvetet. Och Laurie, som var bisexuell, hon reste sig upp och gick och tänkte aldrig komma tillbaka. Good for you.
Yep.
Up until this point.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Back to the night of. På fredag kvällen den 10 januari 1992 så hade Melinda nått sin bristningsgräns. Hon tyckte det var dags för henne att visa både Amanda och Shonda att mig ljuger man inte för. Mm. Kan man visa med ord. Mm. Men, ja. Hon visste att Laurie snart skulle komma över. De hade ju börjat hänga mer på sistone. Och hon visste att man kan lita på Laurie i en sån här situation. Hon har tyckt alltid att Laurie var lite konstig, va?
Ja.
Det är mycket med det okulta. Ibland påstod hon också att hon var vampyr. Så lite lustig så. Men Melinda kände att så här, hon är en lojal vän i alla fall. Och hon har pratat om att hon vill döda någon just for the fun of it. Så, let's go.
Prata inte om det, hörni. Hitta något annat.
Så på väg hem till Melinda så plockade Laurie också upp sina vänner Hope och Tony. Hope kom från en stabil hemmiljö. Hon hade haft det lite svårt att hantera att hennes föräldrar hade skilt sig. Och hon hade blivit lite utåtagerande den senaste tiden. Men det verkar inte vara liksom något grövre än så.
Mm.
Och Tony kom också från en trygg och stabil hemmiljö. Hon var lite introvert. Hade många intressen. Älskade att läsa, måla, skriva dikter. Men hon hade burit på en hemlighet. Och det var att hon hade blivit våldtagen för ett år sedan av en jämnårig pojke. Hon hade inte tänkt berätta det för någon. Men hennes mamma hade fått reda på det när hon hade läst ett brev som Tony hade skrivit till en kompis. Så då gick de till polisen. Men det enda de kunde göra var att ge pojken en restraining order mot henne.
Mm.
Så han var tvungen att hålla sig på 50 meters avstånd. Och mamman skickade Tony till psykolog, men hon slutade gå efter bara en gång. För hon ville inte prata om det. Hon började dricka mer alkohol och hon började också självskada för att copa med allt.
Gud vad tungt. Herregud.
Så Laurie är på väg till Melinda, hämtar upp Tony och Hope.
Mm.
Hope hade träffat Melinda en eller två gånger innan. Tony hade aldrig träffat henne. När tjejerna kom hem till Melinda så går de igenom kvällens planer. Alla hade sagt till sina föräldrar att de skulle sova hos en kompis. Och ja, de snickesnackar lite. De tjejerna får låna kläder av Melinda. För de känner väl att de behöver andra kläder för det de har planerat. Mm. Så alla är liksom med och planerar det. Jag vet inte hur utförligt det är. Och så lyssnar de på musik. Och sen tar Melinda fram en stor kökskniv och sin handväska. Och säger att den ska jag använda för att skrämma någon. Och hon berättar för Hope och Tony om sina problem med Shonda. Att hon försöker sno hennes flickvän. Alltså Melindas
harsnott,
flickvän.
Harsnott. Ja. Correction.
Visst. Flickvän. Ex-flickvän, va?
Japp.
Yep. Yep. Hon säger också att hon är less på att Shonda försöker klä sig som henne. För hon har tydligen precis köpt likadana skor som Melinda har. Precis.
Och vilken classic. Hon härmar mig. Mm. Bara, hur många skor finns det? Skärp dig.
Eller hur? Hon säger,
alla
hon
vet i den åldern. Det finns ett par.
Eller hur? Bara. Och om en cool har de skorna. Ja, vad ska jag göra då? Inte köpa dem. I think not.
Verkligen.
Ja, så hon säger att Shonda är bara blek kopia. Och dessutom sminkar hon sig alldeles för mycket. And she's a slut.
Ja.
Yeah.
Standard. Men det är ändå standard när det är en tjej. Men det får man också komma överens om tillsammans i rummet här och nu. It's a slut. Ja. Yeah.
Och då är all bets off.
Mm-hmm.
Melinda kollar upp Shandas adress. Och alla fyra sätter sig i Lauries bil och kör dit. De parkerar ett kvarter bort. Eftersom Hope och Tony aldrig har träffat Shonda innan så säger Melinda till dem att ni ska gå och knacka på och presentera er som Amandas vänner, alltså hennes tjejs vänner, och lura med sig henne till bilen, Shonda.
Så alltså gud vad hon fattar att det är något, du vet hur konstigt är det. Alltså man vet i den åldern, tjejer är ju bitches.
Du vet. Ja, men sen å andra sidan är alla så konstiga och beter sig så jävla märkligt så att, så ja, I guess.
Ja, nej, men man kan ju inte göra någonting. Alltså, det är bara, man vet ju, man bara, aha, ska jag behöva följa med nu? Vad är det frågan om?
Ja, visst. Att man är så, okej. Okay. Så hon öppnar dörren, de säger, vi är vänner till Amanda. Amanda vill träffa dig. Hon väntar på dig i The Witch's Castle, som är ett övergivet hus i skogen. Tonåringar i trakten har döpt det till The Witch's Castle.
Mm.
Och Shonda säger, okej, jag vill följa med, men jag kan inte nu, för mina föräldrar är fortfarande uppe. De kommer inte låta mig. Men hon ber de andra då att vänta till efter midnatt, för då har hennes föräldrar gått och lagt sig och då kan hon smyga ut. Så Hope och Tony går tillbaka till bilen, berättar detta. Melinda blir först skitsur, men lugnar sig sen när hon inser att okej, men vi kör senare då. Så de har lite tid att slå ihjäl, så då åker de till den här hardcore punk rock konserten i en park i närheten.
Ja.
Halv ett så åker tjejerna tillbaka till Shandas hus. Tony vill inte gå upp till huset igen, så Hope och Laurie går dit. Melinda är då den enda i bilen som Shanda känner igen.
Mm.
Skulle känna igen. Så hon gömmer sig i baksätet under en filt. Alltså, jag kan verkligen känna att det är så ond och liksom fnissig stämning.
Ja, verkligen. Jätteobehagligt.
Mm. Så när Hope och Laurie kommer fram till huset så väntar Shanda på dem. För hon har ju sagt kom efter midnatt. De säger då att Amanda väntar fortfarande, så nu ska vi hämta dig. Shanda ser lite tveksam ut.
Mm.
Men de lyckas övertyga henne om att allt är lugnt. Shanda tvekar lite igen. Hon säger jag är inte rätt klädd. Så då erbjuder sig Hope. De smyger in i huset då, och Hope hjälper henne att välja en outfit. Så det gör de. Och sen går de alla tre till bilen. Tony kliver ur passagerarsätet när de närmar sig, så att Shanda kan sätta sig där mellan henne och Laurie som kör. Och Hope är i baksätet då med Melinda som är gömd under en filt. Och medan de kör så berättar Laurie för Shanda att ja, men det tar inte så lång tid att köra till The Witch's Castle. Det ligger i skogen här, eller i Utica. Och hon berättar också om skrönan som de flesta tonåringarna i trakten känner till. Nämligen att 9 häxor bodde där i den här gamla stenbyggnaden och att de kontrollerade hela staden. Så det är därför den heter som den gör.
Mm.
Very cool. Oh my god, that's so creepy.
Som hocus pocus.
Okej. Okay. Hope frågar Shanda om Amandas och hennes relation. Och Shanda svarar att ja, jag har dejtat Amanda ett tag och hon betyder verkligen jättemycket för mig. Och hon frågar också Hope, så vad har Amanda på sig ikväll? Does she look cute?
Mm-hmm.
Och Hope har bara träffat Amanda en gång. Men hon får väl också lite panik. Alltså, åh gud, jag måste ge en bra beskrivning nu så att hon tror på mig. För att hon ska ju vara Amandas kompis liksom. Hon, bara, ja, men...
hon har svart hår och blå ögon.
Ikväll har hon en skatey look. Eller, ja, men hon beskriver liksom typ en skatey look. För hon har lite koll på vad Amanda brukar ha för kläder. Och, för jag tror inte att Shanda frågade det bara för att få ett bevis på.
Nej.
Men, ja. Hope frågar också Shanda om hon vet vem Melinda är. Och Shanda säger ja. Hope bara, så är du medveten om att Melinda och Amanda precis har gjort slut, eller?
Mm.
Och Shanda säger, nej, jag och Amanda har träffats i 4 månader, så det kan inte stämma. Så hon verkar inte liksom veta om det här överlappandet heller. Nej. Och då plötsligt så dyker Melinda upp från baksätet och tar tag i Shandas hår och trycker kniven hon hade innan då mot Shandas hals.
Mm.
Och Shanda blir såklart jätterädd, gråter och ber Melinda att inte skada henne. Men Melinda håller kniven mot hennes hals och hånar henne och kallar henne bitch. Och liksom, och säger att Amanda wants you dead as much as I do. Så kör de vidare.
Mm-hmm.
Med Shanda liksom under knivhot, gråter jättemycket hela tiden. Så kör de till The Witch's Castle och då drar Melinda och Laurie ut Shanda ur bilen. De håller fast hennes armar och leder henne mot huset medan Hope och Tony lyser upp vägen med sina cigarettändare. Gör ju säkert jättemycket nytta.
Kan de sluta hålla på?
Jag vet, det känns verkligen som att de bara oh my god, this is so cool.
Alltså, I can't believe we're doing this. Nej, verkligen inte.
Jag vet. Och att de är så dagen efter bara, åh, vi såg en så sjuk grej hända. Alltså jag har så svårt att känna 100% för dem för att det är såhär, nej. Nej, nej.
Nej, inget sånt.
Och i huset så binder de, Melinda binder Shandas händer och Hope viftar med kniven och hånar henne och De stjäl Shandas smycken, de flesta av dem, och hennes klocka, och skrattar åt henne liksom. Det är väldigt mörkt, så Laurie tänder en eld och sen pekar hon på brasan och säger till Shanda att så där kommer du se ut innan natten är över. Och Shanda är så jävla rädd så hon kan inte prata längre, hon bara gråter. Laurie blir sen lite nervös för att hon hör lite bilar som kör förbi hela tiden och säger att vi kanske ska åka någon annanstans. Lite närmare mitt hus eller så. Mm. Så då går alla ut i bilen igen och de släpper med sig Shanda och kör iväg.
Snälla abort mission. Ja, men, håller ni på med?
Det finns så många tillfällen också att bara sluta. Ja. De stannar vid en bensinstation för de måste tanka. Och då tvingar de Shanda att gömma sig under en filt i baksätet. Tony går och ringer en kompis från en telefonautomat. Och hon säger ingenting då. Hon säger ju senare då att hon är väldigt traumatiserad över allting som har hänt. Men hon gör verkligen inget försök att liksom komma undan situationen. Nej. Eller informera någon. Så de lägger på och sen så har de tankat och så kör de igen. Och de kör nästan en timme för att komma tillbaka till Madison. Laurie beter sig jävligt weird. De andra tycker att hon är lite läskig nu för att hon liksom sätter på jättekonstig musik. Jag tycker om någon sån här industrial punk. Mm. Och skrattar på ett sätt som hon själv säger är hennes djävulskratt. Och hon brukar, ja, hon brukar typ aldrig visa känslor alls. Så alla bara, she crazy.
Ja.
Uff. De kör liksom till närheten av Lauries hus. Hon pekar ut var hon bor. Och sen kör de några kilometer till. Och då kör de in på någon gammal väg i skogen. Och stannar.
Mm.
Hope och Tony går ut ur bilen. Och Laurie och Melinda drar ut kända från baksätet. Melinda tar av repen från hennes händer och beordrar henne att klä av sig. Och det är skitkallt ute. Så det är så kallt så Hope och Tony sätter sig i bilen igen. Ja, men de sitter ändå och tittar på allt som händer. Shanda tvingas klä av sig till bara trosorna under knivhot från Melinda. Hon samlar ihop kläderna och slänger in dem i bilen för att hon vill ha dem som souvenirer. Så jävla äckliga.
Mm.
Laurie tar Shandas händer och håller dem bakom hennes rygg så att Melinda kan slå henne. Och Shanda bara bönar och ber om att de ska släppa henne. Och hon säger, jag lovar att jag ska hålla mig borta från Amanda. Men Melinda bara säger till henne att hålla käften. Och hon slår henne hårt i magen. Alltså, det gör jätteont. Hon trillar ihop. Hon har svårt att andas. Men fortsätter försöka be dem sluta. Ja, de misshandlar henne ett tag. Framförallt Melinda. Ett av slagen gör att Shandas tandställning liksom skär in i hennes läppar inifrån. Så det börjar liksom forsa blod ur munnen på henne. Och så tar Melinda fram kniven igen och försöker skära Shanda i halsen. Men den här kniven är väldigt slö. Så det är liksom, det gör inte ens hål i huden.
Herregud.
Och Hope hoppar ut ur bilen och försöker hjälpa till och hålla nere Shanda för att det ska... Nej, men det är så bizarrt.
Alltså, och de liksom, kack i uppställningen.
Ja, och de trycker skithårt med kniven mot Shandas hals, men det går inte. Den punkterar inte ens lite.
Mm.
Och med det åtanke är det också så fruktansvärt äckligt, för sen så börjar de, Melinda och Laurie, turas om och hugga Shanda med kniven i bröstkorgen. Den här trubbiga jävla helvetet. Och de tror väl att hon ska dö direkt eller någonting, men det gör hon inte. Så Laurie bara, okej, vi strippar henne istället då. Och går och hämtar ett rep från bilen. Och Melinda sätter sig sen på Shandas ben, medan Laurie sätter sig över hennes bröstkorg och de försöker, ja. De lägger repet runt hennes hals och stryper henne tills hon blir slapp. De lägger henne i bakluckan och åker till Lauries hus.
Mm.
Och där går de upp, de andra då, de som inte är Shanda, obviously, går upp till Lauries rum, hänger lite. Laurie tar fram några stenar och kristaller och börjar spå de andra tjejerna. Sen börjar Lauries hund skälla och då öppnar tjejerna fönstret och lyssnar och då hör de att Shanda skriker från bakluckan.
Nej.
Så då tar Laurie en kniv, springer ut och hugger Shanda flera gånger. Och stänger bakluckan och går upp igen. Och de andra bara... Ja, de fortsätter hänga. Och sen så ska de åka igen.
Där hade de liksom chansen.
Mm. Men ja, det är Laurie som säger, nu måste vi åka igen. Men Hope och Tony vill då inte följa med längre. Så Melinda och Laurie åker själva. Och de åker runt ett tag, de diskuterar vad de ska göra. Och sen så händer det flera gånger att de stannar bilen, går ut och inser att Shonda lever fortfarande. Och liksom, vid något tillfälle hugger de henne, vid något tillfälle så tar de kofot.
Förlåt, men det här är helt...
Nej, men alltså, det är så bizarrt.
Alltså de flera gånger stannar och inser. Hon alltså du vet, hon har så många... Gud vad illa mamma.
Ja. Där är en kofot i bakluckan som de slår henne i huvudet med. Och sen liksom stänger bakluckan och åker vidare. Och detta händer flera gånger. Och de kör runt länge, uppenbarligen, för solen börjar gå upp. Och då beslutar de sig för att åka tillbaka till Lauries hus. Det är sånt jävla håller på också. Bara, vi har en plan. Nu ska vi gå igenom detaljerna för vår plan. Nu, vad ska vi göra nu då? Nu vet inte jag. Alltså, det är så äckligt avslappnat och liksom bara slängigt.
Men alltså, the point of no return, har de lyckats liksom undvika så länge och ändå så bara, kan vi, det är som att de letar liksom efter den.
Ja. Yeah. Ja, det är bizarrt.
Mm.
Ja, de kommer tillbaka till Lauries hus, de väcker Hope och Tony som har somnat och skryter om vad de har gjort. Alltså slagit henne massa gånger. De har nya planer på G, så Hope och Tony får hoppa in i bilen igen. Och de kör. För nu har de pratat om att de ska bränna upp Shonda då. Och de har bestämt en plats. Men när de kommer dit till skogen så är marken täckt av frost. Och de har ingen bensin. Så de är så, vad fan ska vi göra? Wow. Och det är massa håller på. Shonda lever fortfarande. Och jag hoppar lite. För det är så, ja, det är bara fortsättning av samma skit. Att de liksom hånar henne, misshandlar henne. Men det är vid det här tillfället som tjejerna ska ha våldfört sig på henne med kofoten. Det är ingen av de fyra som senare vill kännas vid att det har hänt. Fast de erkänner allt det andra. Men det tyckte de tydligen i efterhand var lite över gränsen.
Hon ligger helt försvarslös på marken. Eller när hon liksom, alltså verkligen har ont. Nej men alltså.
Nej men det är... Jag fattar inte hur det kan gå så här långt. Jag fattar inte det.
Så långt ner man bara kan.
Vad för skit man än har varit med om.
För länge sedan, vad fan har vi gjort? När den här känslan av fullt raseri och kanske liksom fullständig, vad ska man säga, att man bara tappar det. När det måste ha lagt sig.
Visst, många gånger.
Så gör de så mot en liten 12.
Nej.
Nej, men det är nej. Visst. Det går ju inte.
Ja, det pågår. De kör tillbaka då till Lauries hus. Där så hör plötsligt Laurie att hennes mamma skriker efter henne från huset. Så hon smäller igen bakluckan om Shonda och springer till sin mamma och mamman bara, vad gör ni där ute? Och Laurie ljuger ihop någonting och lugnar henne. Och får henne att gå in igen. Och när Laurie kommer tillbaka så är alla överens om att så här, nu måste vi avsluta det här. Så de kör iväg igen och kör in på en bensinstation och köper en läskflaska som de kan hälla bensin i. Och sen så kör de då till Lemon Road. Och där stannar de bilen vid en skogsväg. De öppnar bakluckan och Laurie och Melinda och Hope hjälps åt och svepa en filt om Shonda så de kan lyfta ut henne. För att, citat, hon är för äcklig att ta i. Alltså äckliga jävla.
Förlåt, men alltså jag vill att de ska dö nu. Nu får de dö.
Tony sitter kvar i bilen och ser på när de andra tre bär Shonda några meter bakom bilen och lägger henne på marken. Och sen då häller bensin över henne och tänder på.
Och hon lever. På ETV.
När de börjar köra därifrån så blir Melinda plötsligt nervös och säger till Laurie att vända tillbaka. För då vill hon försäkra sig om att kroppen verkligen brinner bra. Och ja, går ut, springer fram till Shonda och häller på resten av bensinen. Och hon ser också hur Shonda kryper ihop i fosterställning. Och liksom har dödskramper förmodligen. Och berättar om det sen i bilen och tycker det är kul.
Gud, alltså, men alltså, jag är så, det är så nära att jag kräks.
Det är liksom Det är ofattbart.
Det är den värsta, det värsta, värsta typen av mänsklighet som jag, jag klarar inte av det.
Mm.
Jag klarar inte av.
Ja.
De är många också. Du vet, inte, det är inte en person.
Ja. Melinda är i alla fall nöjd nu. Shonda är ut ur mitt liv. Och Laurie verkar ha haft kul. Och Melinda tycker i alla fall inte att Hope och Tony verkar särskilt uppskakade heller. Men nu är de alltså så trötta. Men på vägen hem stannar de på ett McDonald's och äter frukost. Och skämtar om nattens händelser. Laurie kör hem Hope och Tony sen. Och de, Laurie och Melinda åker hem till Melinda. Där de sover över då.
Tonåringar.
Mm.
Små, små psykopater.
Ja, många av dem.
Alla ska jag bara. Nej, men jag har inget annat ställe i mig nu. Det finns inte plats för hashtag inte alla och så vidare.
Mm-hmm. Ja, och sen så dagen därpå så ringer Melinda sin bästis Crystal och ber henne komma över och berätta om alla detaljer från natten. Och är liksom med skrytmod.
Vem gör det? Melinda?
Melinda gör det.
Mm.
Och Laurie är ju med också, för hon sover ju där. Så det är då Melinda, Crystal och Laurie. Och Crystal, jag vet inte hur hon reagerar på detta, men alla tre i alla fall åker för att hämta Amanda som är i The Mall. Alltså Amanda, Shondas tjej. Melindas ex. Och när de kommer hem till Melindas hus igen då, så säger Melinda till Amanda att så, sätt dig ner för jag måste berätta någonting. Och sen berättar hon allting om natten för henne också. Och så frågar hon Amanda, är du arg på mig? Och Amanda säger nej då och ger Melinda en kram. För hon tror ju bara att Melinda hittar på allting. Ja. Att det är ett sinnes, att det är ett skämt liksom. Ett sjukt skämt. Mm. Och Laurie fattar väl det och hon gillar inte hennes reaktion. Så hon insisterar på att få visa bakluckan för både Amanda och Crystal. Och det gör hon. Och då förstår Amanda att det är sant. Och hon liksom bara vacklar och kämpar för att inte kräkas. Och Melinda ser att Amanda inte ger den reaktion som hon hoppats på. Vilket jag inte...
Vad tror du om världen?
Ja.
Ta det en gång.
Skulle det vara att hon bara, åh tack! Åh vad romantiskt!
Jag vet, men gumman, inte. Alltså jag fattar.
Så hon säger i alla fall, Melinda, I just wanted to beat Shonda up and scare her. But we just got carried away. Som att hon nu börjar känna så. Oj, ja, alltså, det ballade ur detta. Så. Du behöver inte vara helt sur.
Nej, det ballade inte alls ur. Det ballade inte alls ur.
Det var en plan.
Det var medvetna val som togs liksom flera, flera gånger under samma kväll.
Mm.
Och som nu fortfarande är någonting som du tar superlight på.
Yep. Amanda ber om att bli hemskjutsad och Laurie kör henne hem. Och då, under kvällen, så grips både Melinda och Laurie.
Jävla tur.
Ja, så åtal väcks mot då de gripna, Melinda och Laurie, och också mot Hope och Tony. Och man beslutar att även de ska prövas som vuxna. Och de grips och häktas också. Och den 22 april så gör Tony en deal med åklagaren att hon ska vittna mot de andra tre. Och i utbyte så ska alla åtalspunkter utom en läggas ner. Mot Tony.
Mm-hmm.
Och den måste hon erkänna sig skyldig till. Den återstående åtalspunkten. Som är criminal confinement. Som jag översätter till olaga frihetsberövande.
Ja. Ja, det var inte mycket.
Nej, men för det döms hon i alla fall till 6-20 års fängelse.
Mm. Good.
Senare. Men ja, allmänheten är inte glad över den här dealen. Men åklagaren känner att vi behöver ett ögonvittne för åklagarsidan som kan berätta, som var där, som kan berätta allt som har hänt. Han erbjuder också de andra tjejerna olika deals, men det är ingen av dem som är intresserad. Och till slut bestämmer sig åklagaren för att yrka på dödsstraff för både Melinda och Laurie. I Hopes fall är det uteslutet på grund av hennes ålder, som är 15, och de andra är 16 och 17. Så jag vet inte.
Då skulle du try this adult.
Ja. Yeah. Men,
ja,
men det är så fånigt att man bara, Hope är bara 15 så hon kan ju inte få dödsstraff, men de andra är 16 och 17 så de kan ju få det.
Mm.
It's a bit weird.
Yeah, it is, yes.
I augusti, detta var då i april. I augusti så hittas Tony medvetslös i sin cell. Hon körs till sjukhus och det visar sig att hon har tagit en överdos av lorazepam. Mm. Som hon har sparat upp. Hon har sparat sina dagliga doser i sin cell och tagit alla på en gång. Hon hamnar i koma och vårdas i 11 dygn innan hon vaknar igen. Så sen skickas hon till psykiatrisk klinik för utvärdering innan hon kan komma tillbaka till häktet. I september så kommer både Melinda och Lori överens med åklagaren om en deal. Båda ska erkänna sig skyldiga till mord, tortyr, mordbrand och olaga frihetsberövande. Mm. I utbyte så kommer dödsstraffet tas bort from the table.
Mm.
Och den här överenskommelsen, i den ingår också att de ska samarbeta med åklagaren. Men också att straffen för varje åtalspunkt ska avtjänas concurrently istället för consecutively.
Mm.
Alltså samtidigt som varandra istället för i följd.
Mm.
Så det blir ju kortare. 8 dagar efter att den dealen görs så ertappas Melinda med att ha sex med en vakt på Clark County Jail. Jag skrattade till nu, för att, men det vet jag ju ingenting om. Hon var ju fortfarande en minor och de räknas ju alltid som i beroendeställning till, till fängelsepersonalen, så det kan ju också ha varit inte så... Nice.
I'm sorry, men alltså, ja, I don't care.
Yeah.
Alltså, om jag ska, alltså, jag vet, men just nu.
At this point.
Det fanns ingen.
Nej, vakten får säga upp sig. Melinda flyttas till Indiana Women's Prison. Vakten slipper åtal. Så det verkar som att de känner oss samma.
Yeah.
I don't give a. Men du får gå.
Ja, det är ju helt fel att hantera det såklart. But for now...
Mm. I november så erkänner sig både Melinda och Lori skyldiga till åtalspunkterna framför en domare. Och han tillkännager att han ska utdela straffen en månad senare. Mm. Och samtidigt så blir det klart att Hopes rättegång ska gå av stapeln i mars 93. Och hon vägrar fortfarande gå med på någon överenskommelse. Hon hävdar att hon är helt oskyldig.
Mm.
Det är så roligt att... Det är liksom roligt, men det är...
Det var hennes föräldrar som direkt kontaktade en advokat, va?
Exakt.
Ja.
Det är så anmärkningsvärt att så här, nu har vi tänkt att gå till polis, vi ska prata med en advokat först. Och hon har liksom varit... Det verkar ju som att Tony har gjort minst i alla fall. Men att Hope har liksom såhär, okej, jag kommer ut och hjälper till att hålla ner henne. Så att ni kan prova hugga henne med den här slöa kniven. Mm. Men att hon ändå så det känns som att hon kommer från a line of Karens på något sätt.
Ja, verkligen. Att hon är såhär, varför ska jag behöva ta ansvar för vad jag gör?
Ja.
Det är inte mitt ansvar.
Jag tänker inte ta en deal, för gör jag det så säger det att jag är skyldig, men jag har inte gjort någonting.
Ingenting?
Alltså nu! Nu!
Verkligen så.
Ja. Lori gör i december en kort tv-intervju.
Mm.
Typ 5 minuter är hon med i tv och blir intervjuad, och då skyller hon allting på Melinda. Hon säger, I didn't think she was going to go that far. It wasn't really the fact that I can't believe I'm doing this. It was the fact that I can't believe this is happening. I told her it was stupid. Shonda hugged me and asked me not to let Melinda do it. She was crying. There wasn't anything I could do.
Correction, va?
Ja, men alltså, att hon ska intervjuas i tv och få säga sådana här sinnessjuka grejer, det är helt jävla...
Mm. Ja, det är faktiskt helt sinnes.
Bort med allt. Hon fortsätter också med att säga att hon planerar att få upprättelse. Och så berättar hon att i framtiden så vill jag plugga barnpsykologi.
Mm.
Vilken bra idé. Gud, vad fint att du vill ge tillbaka till samhället.
Mm.
14 december 92 är det sentencing hearing för Melinda. Åklagaren börjar med att beskriva detaljerat vad de har gjort mot Shonda. Och under dagarna som kommer så vittnar Tony och Lori och andra av Melindas vänner. När Shondas mamma Jackie vittnar så börjar hon med att visa en video på Shonda när hon är liten. Och hon fortsätter med att säga, It has obviously shattered all of our lives. I speak for us all when I say I don't think there is anything worse than burying your own child.
Nej, men alltså, du vet... Hennes barn var ett litet barn så ny, alltså du vet, 12 år.
Mm. Nej, det är helt ofattbart. Och sen läser hon upp ett skriftligt vittnesmål från hela familjen. I tre kvart så beskriver hon hur de alla plågas och hon vänder sig också direkt till Melinda. Jag älskar detta. It is my wish for you that you live your life with memories of her screams and the sight of her burned and mutilated body. I'm not sure who you love the most in life, Melinda, whether it be your mom, your mother or your father, but I want you to imagine them in the trunk of that car. Maybe then, but I doubt this seriously, you could feel a small portion of what our family feels. The proper punishment for you would be to place you in a cell and force you to continually listen to a tape of my daughter screaming. May you rot in hell.
Hmm.
Okej, det är framförallt den sista meningen jag gillar.
För att jag älskar det.
Mm.
Fuck you.
Ja. När alla vittnesmål är klara så säger domaren att Melindas straff kommer avkunnas först efter Lauries sentencing hearing som äger rum typ 2 veckor senare. Och den är typ identisk med Melindas.
Mm.
Så den 4 januari står först Melinda inför domaren och han dömer henne till fängelse i 60 år. Och det är det hårdaste straffet som kunde utdelas inom den här överenskommelsens ramar. Och Melinda börjar gråta okontrollerat när hon fått sin dom. Domaren svarar med att säga, you still have time to turn your life around and do something good and useful with your life after prison. Shonda Sherrod does not.
Ha.
På något sätt så känns det som, alltså, det kvittar ju vad man gör som i Melindas situation där. Allting kommer ju bara vara jätteäckligt. Men att hon bara, alltså nej. Alltså, jag är så ledsen. Man bara.
Ja, vad trodde du själv? Alltså, vad trodde du?
Ja.
Att du fick göra så här mot någon och sen bara, ja nej men, sen fortsätter väl livet för mig.
Ja, för det känns lite som att hon är ledsen för att hon ska åka in i fängelse eller ledsen för att alla är helt sura på henne.
Ja, alltså, verkligen.
Vad är det som pågår? Ja, hon fortsätter gråta medan hon leds ur rättssalen. Och sen förs Lori in och hon får exakt samma straff. Och Lori rör inte en min. 2 dagar efter det här så lämnar Shandas föräldrar in en stämning på $1 billion mot alla 4 tjejerna. Detta är en motreaktion på att de precis har fått reda på att Lori och Melinda håller på att förhandla med ett filmbolag.
Nej.
Om att sälja the rights to the story.
Vad är det för jävla filmbolag i och för sig? Alltså, du vet, folk som gör sånt där, true crime-branschen, det kan verkligen, det kan spåra ur.
It can be a dirty business. Mm-hmm. Och Shandas föräldrar är väldigt tydliga med att säga att vi vill inte ha några pengar, vi vill bara förhindra att de skyldiga ska kunna tjäna pengar. På vår dotters död.
Mm.
Och en domare håller med och utfärdar ett tillfälligt åläggande som förhindrar de skyldiga att sälja sina stories.
Yes.
Men det dras snart tillbaka. jo. Det finns en lag i Indiana som gör att man får, alltså fångar får ställa upp på intervjuer och få ersättning för det. Men den ersättningen går aldrig till fången själv utan sätts i en brottsofferfond. Så de kan sälja sina stories, men de kommer aldrig kunna tjäna pengar på det, hur de än gör. Vilket jag känner, men låt det vara så att de inte får prata om det. Ja, varför drogs det tillbaka? I don't know. Störigt. Yttrandefrihet, kanske. Det är nästan lika viktigt som vapen. Larry grips också, strax efter detta. Alltså Melindas pappa.
Mm-hmm.
För det har ju kommit fram under utredningen av mordet på Shonda, vad han har pysslat med.
Just det.
Under de senaste åren. Och alla i familjen Loveless plus släktingar liksom, har vittnat gällande Melindas uppväxt. Och det har, ja, som sagt, kommit upp till ytan en hel del grejer om Larry.
Trist Larry.
Han häktas i över 2 år, men man kommer ingenstans med åtalen för PGA-preskriptionstid. Så det blir inget mer än de 2 åren. Tony får sitt straff den 19 januari 93. Utredare vittnar till hennes fördel för att hon har samarbetat med dem hela tiden. Och det var ju hon som gick till polisen från första början med detta. Och hon läser också upp en ursäkt till Shandas familj. Och ja, hon berättar att hon mår fruktansvärt över det som har hänt och bla bla bla.
Mm.
Och så vidare.
Ja, men det är väl det minsta man kan förvänta sig, va? Tänk, känns det som.
Ja. Shandas mamma svarar med att påpeka till domaren att Tony kunde ha räddat hennes dotter. But she chose not to.
Yep.
Hon hävdade ju då att hon var jätterädd under den här kvällen för att hon trodde att om hon skulle göra någonting skulle de döda henne också. Which I guess yes, men ja. Hon döms till 20 års fängelse.
Mm.
Och till slut så kommer Hope också fram till en deal med åklagaren. Hope, Mrs. Let me call my lawyer.
Ja.
Hurtig var grej.
Nej.
Hon döms till 60 års fängelse, men 10 år dras av efter ett tag, som är att de åren kan avtjänas som villkorlig frigivning istället.
Mm.
De sitter på samma fängelse allihopa. Tony håller sig borta från de andra tre. De andra håller ihop. Melinda och Laurie känner sig lite ansvariga för Hope, som är lite yngre än dem och inte lika tålig. Alltså, att de får prata med varandra, jag tycker det är så äckligt.
Ja, verkligen.
I december 2000 släpps Tony. Hon är då 24 år gammal. Hon har suttit 9 år av sitt 20-åriga straff. Hon har skött sig i fängelset och tagit en universitetsexamen under tiden. Under 2005 avlider Chandas pappa Steven till följd av alkoholism. Chandas mamma sa senare att he did everything he could to kill himself besides put a gun to his head.
Ja,
so he drank himself to death. Han kom aldrig över förlusten av deras dotter.
Nej.
I april 2006 släpps Hope, 29 år gammal, efter att ha suttit 14 år av sitt 50-åriga straff.
Oj.
Varför? Varför så tidigt? Jag blev så jävla irriterad. Det kändes ju ändå gött med så här 50 och 60 år.
Ja, verkligen.
Under 2012 började Melinda engagera sig i projektet ICAN, som är Indiana Canine Assistance Network Program. Och det är ett projekt där fångar får hjälpa till att träna upp servicehundar.
Mm-hmm.
Melinda älskar det och verkar göra ett väldigt bra jobb. Fan vad man, Maria har skrivit det också, fan man inte unna henne och klappa hundar hela dagen.
Verkligen, och att jag inte tror att hundarna gillar henne. Eller förstår du, jag bara får en känsla att hon inte heller ska vara.
Eller hur? Hon bara, de är så gulliga men de ylar hela tiden så fort jag tittar på dem.
Mm.
När Chandas mamma Jackie får reda på att Melinda håller på med detta, så väljer hon att donera en hund till programmet. Och hunden får namnet Angel för att hedra Chanda. Och det är Melinda som får ansvaret för Angel.
Mm.
Och Jackie får jättemycket kritik för det här beslutet. Och svarade på det, it's my choice to make. If you don't let good things come from bad things, nothing gets better.
Alltså vilken jävla människa.
Vilken människa.
Vilken jävla människa.
Mm. Otroligt.
Uppskattar Melinda det ens överhuvudtaget?
I don't know, man. Under 2018 så släpps Laurie ur fängelset. Då är hon 43 år gammal. Och i september 2019 släpps Melinda, också 43 år gammal då.
Mm.
Så alla fyra är ute och har efter sin frigivning bytt namn och verkar leva vanliga liv. Och det var den historien. Alltså jag vill inte att någon, framför allt, alltså Tony, okej. Okay. Hon ska sitta sina 20 år. Men sen får hon gå, känner jag. Men de andra, jag vill inte att de ska finnas.
Nej. Man blir väldigt dödsstraffig i sådana här lägen. Alltså.
Ja, och samtidigt absolut inte. För när jag ens läste ordet dödsstraff så var jag så, nej. För det var väl säkert att jag hade känt det 30 sekunder innan.
Mm.
Bara dödsstraff. Och sen bara, de övervägde dödsstraff. Jag bara, nej, inte. Lyssna inte på mig väl.
Nej.
Det blir...
Nej, men visst, för egentligen är det ju rimligt att man gör det där när man är liksom 17, att man sitter tills man är 43.
Ja.
Det är ett tag. Det är ett tag man sitter.
Det är det ju. Just det, det känns så jävla snabbt, men jag är ju inte ens 43.
Men det är för att jag fyller 40 år, vet du.
Ja, just det.
Därför känner jag så.
Knock, knock, knock in on 40s door.
Ja.
Ja. Jag ska berätta Marias källor.
Mm.
Hon har läst en bok som heter Cruel Sacrifice, Four Teenage Girls, One Gruesome Murder. Skriven av Aphrodite Jones.
Mm-hmm.
Hon har sett en dokumentär, The 1990s, The Deadliest Decade, säsong 1, avsnitt 2. The New Girl, finns på Discovery Plus. Och så har hon läst på The Cinemaholic, The Midwest Crime Files och två artiklar på Wave3.com.
Mm. Snyggt jobbat, verkligen.
Ja.
Men fy fan, vad illa berörd man är.
Det är... Nej, men det känns liksom så bisarrt att det liksom får absolut inte ett lyckligt slut, men det här med hundgrejen och så. Så tänker jag, men okej, då kanske hon hade fått sig en tankeställare och hennes mamma verkade vara ett peace. Men sen så bara inser man att nej,
Shonda dog en fruktansvärd död. För att hon var liksom en cool jävla tjej. Som blev ihop med en annan tjej.
Som... För att hon äntligen slappade på sin uniform.
Ja, eller hur? Hon fick liksom uttrycka sig, bli poppis-tjejen. Liksom bara vara ihop med vem hon ville och sen så bara, nej. Enter crazy girl. Psst.
Ja, verkligen. Det är så obehagligt att de har så många.
Det är eller liksom... hur? Det gör känslan jävla mycket värre.
Jag får den här känslan nu att alla är onda på Instagram. Du vet.
Eller hur? Det enda som krävs är att de ska vara bredvid en annan ond.
Att liksom, när man ser svaghet så växer inte empati.
Mm.
Det växer disp. Det är så läskigt så att jag...
Riktigt jävla hemskt alltså.
Men du, tack för det här får jag väl säga då ändå.
Ja, varsågod. Om det är någon tröst så när det här släpps så var det ju ett tag sedan. Men jag såg min första blåsippa idag.
Nej,
men.
Ja, det var en tröst faktiskt.
Ja.
En klen tröst.
Människor är onda, men blåsippor finns. Hej då!
Ja, fan. Vad heter det? Tack för den här veckan. Vi hörs på torsdag. Eller så hörs vi igen på måndag.
Exakt, torsdag om man prenumererar på våra bonusavsnitt. Men yes. Vi hörs och ha det god.
Hejdå. Ha det god, hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.